Välkommen till Kjellander och Björk livepodd på konferensen Sundsvall 42. Den 19 oktober är det 20, 19. Torsdag 19.
19.
Vid min sida så har jag min poddkompis, absolut bästa poddkompis i universum, Andreas Kjellander. Hej Andreas.
Tack Mats.
Har vi fler här?
Vi har fler här. Vi har Anna-Karin Nyberg och ska jag säga Klara Lidström eller underbara Klara?
Klara Lidström blir bra. Mm.
Yes. Och Anna-Karin, nu presenterar jag er här. Så får ni säga stopp om ni inte håller med. Disputerad internetforskare, författare till boken Digitalt entreprenörskap. Klara, du driver idag en av Sveriges, ska vi säga, en av Sveriges mest framgångsrika privata bloggar. Siffrorna liksom går ju upp och ner lite, de pendlar. Är det någonstans kanske en kvarts miljon eller?
Ja, ungefär i månaden som följer.
Fler läsare än en LO-veckorevyn.
Det känns bra.
Välkomna.
Tack så mycket.
Och stort tack också till att jag vet att ni har ett tajt schema. Vi ska försöka bli bästa kompisar på ungefär 15 minuter här och ha både djupt och brett samtal.
Okej, vi får anstränga oss lite.
Ni har ju ett intressant perspektiv på det här med att bygga varumärken. Kan ni berätta om det?
Ja, vi jobbar ju med nätet från olika perspektiv. Jag är internetforskare, jag undervisar och läser väldigt mycket om strategier för nätet. Och Klara lever sitt liv på nätet som företagare. Och med de där två olika perspektiven så slår vi oss samman och jobbar med egna produkter. Bygger varumärken som vi sen för ut. Så att man kan väl säga att vi kan nätet.
Bakgrunden till klänningar. Ni har jättefina klänningar. Man ser inte sånt på en podd. Superfina. Jag själv passar inte riktigt i klänning, men jag har en jättevacker fru som definitivt skulle passa i det. Så det var min första tanke. Visst är det här någonting som ni säljer online också.
Det stämmer.
Och det är ett gemensamt initiativ mellan er två.
Ja, men det handlar just om att jag och Anna-Karin har föreläst de här frågorna kring marknadsföring och kände att vi vill liksom bita tag i någon egen produkt. Jag är ju van att göra reklam för andras produkter genom sociala medier. Och istället ta fram en egen produkt som man verkligen kan stå för till 100%. Och så använda våra kunskaper och strategier och se, har det bäring det vi lär ut i våra föreläsningar och workshops?
Och har det?
Ja, men det har det ju. Alltså, vi släppte vår tredje kollektion för en och en halv vecka sedan. Ja. De första två kollektionerna, den första kollektionen landade aldrig på lagerhyllorna utan gick direkt ut till kund. Det var kaos. Den andra kollektionen var ju också slut på 2 dagar kanske. Och den här tredje går ju också väldigt bra. Så att vi har ju jobbat väldigt, väldigt detaljerat inför varje släpp, men också med att bygga varumärket för att skapa den här situationen.
Det här, Andreas, jag tänker på, vi gjorde ju ett avsnitt som heter Modet. Den här podden som ni är på nu, den kanske lite knepig, men vi pratar jättemycket om framtiden och så försöker vi göra det ett ämne taget. Och varken Andreas eller jag är så här ultra bra på mode, men vi vill ändå försöka betrakta och vrida och vända på vad tar det vägen någonstans. Och en grej, som den spaning som du gjorde då, var ju just den att konversationen om modet flyttar sig från de traditionella modehusen och det blir liksom så här, det blir den här typen av releaser.
Ja, men det är ju helt sant. Om man kollar på Sveriges största bloggare, Kinsa, har ju ett klädmärke som köpts upp av H&M. Alltså hon är ju, och egentligen de kläder hon gör, det är inte det att de är så himla unika. Det är inte att hon gör någonting helt annorlunda från vad andra gör, utan det hon har gjort, det är att hon har på sig sina kläder. Och därför så skapar hon ett HBR. Hon är jättesnygg och har jättefina bilder. Då skapar hon ett HBR av sina läsare som är svårt att få med en inhyrd modell från ett stort modeföretag så.
Och här har vi någon, förlåt Andreas, jag fick som feeling nu. Där är någon typ av kärna i det jag tyckte jag hörde under en timme här nu på morgonen. Det är liksom genuint. Är det det som är grejen? Är det man kommer åt?
Ja, men det vi jobbar med väldigt mycket är att bygga relationer till våra potentiella köpare. De tycker ju inte bara om klänningarna, de gillar personerna också. De får följa våran resa. Lite grann får de följa livet emellanåt. Absolut.
Och apropå följa livet, eller vill du fylla i där? Klara? Jag tänkte, vill du säga någonting?
Nej.
Du drog in luft.
Andades
bara. Du andas också. Mm. Skönt att höra.
Även
jag tänker, för ni pratade lite grann också om att det finns väldigt många fördomar kopplat just till influencers. Mm. Och vi, jag tror alla som lyssnar kan liksom relatera till, ja, vi tänker på ett antal. Vilken är den, varför är det så, ska vi kunna säga? Mm. Vilken är den absolut största missuppfattningen om dig, Clara?
Jag tror att det finns mycket missuppfattningar om influencers generellt. Det handlar ju om att journalister är ganska lata ibland. Alltså man gör inte research, man kollar inte på såna här saker. Man väljer inte att porträttera många av de här duktiga influencerna som företagare, för att man tänker inte själv att de skulle kunna vara det. Man väljer att gå på de här ytliga sakerna. Men om man skulle titta på alla bolag och kolla på omsättningar, skulle man ha massa intressanta saker att fundera på. Har du anställda? Jaha, omsätter du så här mycket? Hur får du det att snurra? Så att mycket är ju en mycket fördomar från journalisterna. Jag skulle tänka mig att de fördomar jag mest möts av är nog att jag är lite ytlig och kanske lite korkad. Mm. Men jag tror inte det, inte de som har läst min blogg, för de vet också att jag skriver jättemycket om politik. Yes. Och jag jobbar som skribent och jag tar ställning i en massa frågor. Jag är inte så snäll och präktig som jag ser ut, utan jag har andra sidor också. Men det är nog...
Ja, men jag tror också att en del av svaret handlar om att det dyker upp nya yrken som vi inte vet hur vi ska förstå. Bloggare till exempel, kan det vara ett yrke? Vad är det för någonting? De verkar outbildade. Är det okej? Okay? Så vi har jättemycket idéer om vad ett yrke är och hur man tar sig till ett sånt yrke. Så kommer det en massa människor som skapar sina egna yrken och förutsättningar själva. Det är ju jätteprovocerande.
Här... Men känner ni att det är, för ni berättar en berättelse, känner ni att ni är där fortfarande, eller känner ni att det har vänt?
Det känns absolut som att det har vänt. Ja. Som du sa med dina studenter som har börjat prata om andra typer av entreprenörer, och som nu har vi föreläst så många år och jag har pratat om de här sakerna, så det har vänt, men man får liksom utbilda följare, man får utbilda allmänheten. Så.
Ja, men jag kan bara se på mig själv, när du och jag började föreläsa, då var man nästan arg på mig för att jag åkte runt med den där människan underbara Klara. Hur kunde jag liksom sänka mig till det? Idag är man ju fascinerad över de samtal som vi för om dagens entreprenörskap och förutsättningar. Så att det har ju absolut svängt. Mm.
Jag skrev det som jag läser här från anteckningar vi gjorde under er föreläsning, och jag skrev ungefär någonting sånt här. Ni stod på barrikaden. Det var där ni stod. Man fightade sin fight. Nu är den liksom lite grann över. Det blev den här nya världen som väldigt många, framförallt äldre, gillar att prata om som digitalisering. Mm. Nu är det er tur att hjälpa alla andra som skällde på er in i den här världen. Mm. Känner ni det så?
Ja, men lite grann. Och de här människorna är ju väldigt nyfikna idag. Mm. De förstår ju att vi måste förstå den här världen. Mm. Vi kan inte sitta och ha våra fördomar om underbara Klaror, utan Nej. Vi måste förstå dem, vi måste bli en del av det. Så de är ju nyfikna och vill.
Exakt, och många företag ser ju vikande omsättning. Många stora klädföretag till exempel har inte lyckats med sin digitaliseringsresa.
Nej.
Och står nu och funderar på hur kan vi lyckas. Och då måste de titta på de här personerna som man kanske har fnyst lite åt och fundera på hur ska man göra. Och så är det ju för en massa företag och organisationer. Så att, ja, så
för,
tycker jag att det är.
För det som ni gör nu, jag ska bara avsluta den tankelinjen, det är ju alltså nu ett best practice för startup. Vad ni pysslar med, det är sida ett ur boken över hur man...
Du tänker på klädvarumärket?
Ja, generellt liksom att jobba med innehållsmarknadsföring och att knyta genuina relationer och konvertera dem.
Ja, visst.
Då som
För det är en svår balansgång att konvertera dem.
Yes.
Det är en oerhört svår balansgång. Ja, det är många som går vilse där.
Ja, ni får inte sälja crap, för ni står ju för någonting. Mm. Alltså,
Men sen så, när man brukar prata om för företag att sälja produkter, brukar man prata om att det krävs 11 beröringspunkter eller 7 timmars material gentemot kunden.
Okay.
Så du kanske ska stöta på då Coca-Cola på ICA, och du stöter på det på hockeymatchen, på rinken som en reklambanner. Alltså, du ska stöta på ett varumärke på 11 olika ställen, eller ska det finnas 7 timmars material att konsumera av det. Det är ju svårt för många företag, 7 timmars material. Fråga vilken influencer som helst, de har 700 000 timmars material att konsumera. Så att när de en dag vill koppla på produkter på sitt företag, så har de det där gratis.
Ja.
Ni pratade i er presentation mycket om näthat, nätkärlek. Igår när vi inledde den här livepodd-vändan så pratade Mats och jag och satt och reflekterade lite grann över den här Harvey Weinstein-affären och hashtaggen MeToo som då liksom spridits viralt som en löpeld över hela världen. Och vår reflektion var, hur ska vi som... Den här hashtaggen är ju exklusiv på något vis för kvinnor, så uppfattar vi det. Vi har ju många manliga lyssnare på podden och så. Hur ska man som man relatera till allt som händer?
Jag har noterat att väldigt många kvinnor har skrivit MeToo och berättat i sitt kommentarsfält och att det är inga män som varken likar eller kommenterar. Att man borde liksom synliggöra, det här är förjävligt, jag skäms för att det finns män som är utsatta för de här sakerna. Alltså bekräfta kvinnors berättelser. Men sen också kan jag bli lite illa till mos av den här hashtaggen som har trendat nu, I have, alltså man ska berätta vad man har gjort. Och så berättar folk då, jag har kallat folk för hemska saker eller så, och det är ju jättebra att man står för det, men då får man liksom, åh vad bra, fint att du berättar det, och då plötsligt känns det som att man ska ha beröm för att man, alltså gå till den kvinna du har gjort det där mot och prata med henne och säga, gud jag kommer ha ett minne nu vad jag har gjort då och då. Jag bara, alltså jag tar ansvar för det, jag är ledsen för det eller vad det nu kan handla om. Det blir väldigt mycket, det blir så märkligt annars. Liksom, att man ska bara, heja, hurra, vad bra att du pratar om de övergrepp du har begått. Ja. Det behöver man inga hjärtemojis för att berätta.
Vi visste inte hur vi skulle hantera det själv. Vi är också inne på sista refrängen här. Men vi ville åtminstone ha en konversation om det så att vi kunde reflektera, veta hur vi ska, vad ska för det är vårt problem, men vad ska vår roll vara i det? Ja, det är vårt allas problem.
Ja, jag kan titta i mitt eget flöde. Jag la ut en MeToo och så skrev jag någonting om att måtte vi kunna rusta våran dotter. Hon är på väg in i tonåren. Och det där provocerade ju jättemycket. Och jag satt tyst och tittade på för att se vad som hände. Det som hände var ju att det gick in män och tog dialogen. Där fyllde ju ni en jätteviktig funktion att hjälpa andra män att se och förstå och diskutera. Alltså, det var ju oerhört fint att titta på det som hände. Och skrämmande också naturligtvis.
Ja, men backa upp. När andra kvinnor pratar så backa upp dem. Och ifall de får kritik så försvara dem. Var liksom... det är viktigt.
Tack. Men tack för det. Och tack för tipsen. Tack. Och vi ska släppa iväg er nu. Så tack så jättemycket för att ni tog er tid. Tack för en jättebra presentation.
Tack.
Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack.